välkomna till God Ton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med Hanif Bali.
Tjena, tjena.
Hur är läget?
Det är bra.
Hur firar du världsboksdagen, eller världsbokdagen i tisdags?
Ja, alltså, jag gjorde ingenting, men om jag läser DN så har jag säkert bränt böcker eller någonting.
Eller
bokbål.
Ja, men det är en stor högtid detta. Borde vara flaggdag, antar jag.
Är det så?
Nej, jag vet inte. Men det har ändå varit en del rapportering. Alltså typ Sveriges Radio och sådär hade något tema hela veckan runt detta och sådär.
Men är det vanligt att man har en sådär världsdag för ett visst medium liksom? Världsradiodagen?
Nej, men det...
Världstv-dagen?
Nej, men precis.
Världspapyrusrullen?
Världsmobildagen?
Ja, men det borde ju vara såhär världsinternetdagen.
Men det här är inte bara en bokdag, visar det sig. För att världsbokdagen, det här är då en dag som faller in 23 april varje år. Och det är också dagen för Cervantes död, alltså det datumet. Och Cervantes är han som skrev Don Quixote. Och det var UNESCO som instiftade den här världsbokdagen 1995. Och UNESCO, för de som inte vet vad det är, så är det FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Och de instiftade det här på liksom förslag från International Publishers Association. Och det var då för att uppmärksamma boken och upphovsrätten. Så alltså, det är inte bara världsbokdagen. Det är världsbok- och upphovsrättsdagen egentligen.
Okej.
Okay. Alltså, jag har egentligen ingenting emot upphovsrätt per se, och egentligen inte någonting emot lobbyarbete heller. Men jag tycker ändå att det luktar lite gott genomfört lobbyarbete här, alltså av en intresseorganisation.
Kan vi få en världs-VVS-dagen från svenska VVS-föreningen? Liksom?
Exakt. För det hade varit liksom ganska rimligt ändå för UNESCO, som då håller på med utbildning och kultur och sådär, att ha världsbokdagen. Men nu blev det ju liksom inte det, så nu har den här intresseorganisationen gjort, fått sin vilja igenom helt enkelt. Men jag har liksom ett litet tema på böcker för vad jag tänkte prata om idag. Och jag är egentligen ganska olämplig för det, för jag läser ganska lite på min fritid. Jag är inte en bokslukare, jag läser sjukt långsamt. Så du läser snabbt, din jävel. Så alltid när man ska läsa någonting gemensamt med dig, det är fruktansvärt. När du typ, kolla det här liksom, eller så här, man ska läsa någonting ännu värre när någon annan säger till oss två. Mm. Men läs det här, då får jag sån jävla tidspress när jag ser dig bara plöja den här skiten.
Ja, för mig går det snabbt.
Ja. Men jag läser sjukt mycket i mitt jobb, men inte på fritiden. Och har i och för sig nu på senare tid börjat läsa lite mer på fritiden.
Men blev du, när du pluggade juridik, fick du glasögon då?
Nej.
Det är tydligen jättevanligt, optiker i Uppsala pratar om det, att folk som, i och med att de plöjer så mycket text där liksom, att de alla får glasögon för att de plöjer så mycket, himla mycket text.
Mm. Nej, men jag har ju glasögon, och jag borde ha dem mer, men jag har ju glasögon typ när jag läser ibland liksom.
Uh-huh.
Och ja, jag plöjer alltså fan sinnessjukt mycket text i mitt jobb liksom.
Ja.
Och jag vet inte ifall det har med det att göra, men det låter så jävla ovetenskapligt. För då blir man blind av att läsa liksom.
Jag vet inte, jag har ingen aning. Men tydligen, där man behöver läsglasögon kanske.
Ja. Sånt. Ja, men är inte det mer åldersrelaterat? Att jag
kanske,
håller
på att dö. Men det, ja, kanske.
Men jag har ju börjat läsa lite mer nu på fritiden i och med den här podden. För när vi har gäster och de har skrivit någonting, så brukar jag försöka läsa in mig lite.
Exakt, du är den som läser och jag som sitter och killgissar.
Men jag tycker det fungerar rätt bra i och för sig. Nej, fan sa jag det för? Nej, läs din jävla, förbered dig. Ja, men det har givit då att jag läser våra gästers böcker och sådär. Det har givet att jag har fått lite blodad tand, så jag har börjat läsa lite mer även skönlitterärt på senaste tiden och sådär. Och jag tänker att jag kommer förmodligen läsa en hel del barnböcker framöver, för i sommar så blir jag farsa. Och då tänker jag att det här med barnböcker lär bli en viktig del i vardagen. Alltså dels när du ska lägga barn och sådär, men kanske också att, alltså jag har ju ambitionen att mina kids ska vara någon slags A-barn. Så jag vill att de ska lära sig att läsa tidigt.
Liksom. Ja, det här, jag hann i en väldigt intressant diskussion om det där rätt nyligen på nätet. Mm. För då var det lite vettiga människor som pratade om, det blev en sån här väldigt fin moment att man skulle berätta om hur viktigt det är att läsa för sina barn.
Mm.
Och så började de typ citera statistik om hur många ord man skulle ska kunna i vissa ålder och hur viktigt det är att läsa för varandra. Mm. Och sen och jag bara ifrågasatte det. Mm-hmm. Tack vare lite så här, jag fick lite backup av Amir Sarjaslan i tråden också. Mm. Då det var verkligen så här, jag tror det var Johan Ingerö som han följer ju, han lyssnar ju säkert på vår podd och så, men han berättade om, jag bara, men varför skulle det vara viktigt att läsa? Och, men han körde skit. Han bara, men för närheten och liksom, ja, men interaktionen med ditt barn. Han sa inte, ja, men för att de ska lära sig att bli ett A-barn. Mm. För det är väl snarare en superkorrelation, att de som läser till sina barn är förmodligen, så kommer barnet bli ett A-barn i alla fall.
Ja, alltså så här, det du menar då är väl att då har de ärvt ens gener. Och om man är en person som är intresserad av att läsa för sina barn, så har man förmodligen den genuppsättningen, så att man är, ja.
Så att de ungarna kommer lära sig att läsa och skriva ordentligt i alla fall.
Ja, men så är det säkert. Men jag tänker att det här mysighetsgrejen som han beskriver, det är fan inte att förringa.
Nej, alltså, nej, absolut inte. Alltså, särskilt... Så här, jag har provat på några iranska föräldrar, så här, familjer. Så det har i alla fall varit ett par, liksom, så jag kan dra ett slutsats mer än bara min familj. Utan det är så här, jag har provat ett par familjer. Mm. Och inom iransk kultur är det väldigt, väldigt sällan man gör det för barnen. Liksom. Man får liksom några deciliter ris och en örfil. Liksom, och sen så är det, nej, men det är väl sällan man läser för ungar. Ja. Finns inte den kulturen alls. Men ungarna blir ju smarta i alla fall och klarar sig och lär sig liksom många ord och allting sånt. Så det verkar inte vara det som är faktorn. Men det är alldeles uppenbart en kulturell grej att svenskar är ju väldigt nära med sina barn. Alltså man är nära på ett väldigt annorlunda sätt med sina barn. Det är till viss förlust också, för att lite av den här auktoriteten försvinner ju. Men jag kan tänka mig att det är att man liksom är med sin unge när den lägger sig och vaknar, eller liksom och läser till den och gör saker för den, skapar någon form av väldigt starkt band med det.
Ja, men kanske. Alltså, men sen så tänker jag bara för egen vinnings skull att det är nice att ha någon slags mysig lässtund, liksom, för att man tycker att det är lite mysigt med sitt barn. Ja. Liksom. Men jag var hos min brorsa och såg då att de hade massa barnböcker. Han har två döttrar. Och de har en massa barnböcker hemma som är alltså de som jag växte upp med. Mm. Och det där var ju alltså så jävla nostalgiskt att se de här gamla. Alltså jag kastades tillbaka i tiden till när jag var sådär liten liksom. Exempelvis så hade han den här Sagan om det röda äpplet av Jan Löv. Är det här någonting du är bekant med?
Jag känner igen Jan Löv som fan. Är inte det han som gjorde... Gjorde han Hedernös eller gjorde han Petsson och Findus? Nej, Jan Löv gjorde ju de här konstiga serierna.
Jag vet inte.
Jo, du, okej.
Okay. Jag tror inte han har gjort vare sig Hedernös eller Petsson och Findus. Nej. För det är en fint illustrerad bok, men det är inte riktigt den stilen. Men den här boken då, den handlar typ om... alltså den handlar egentligen om the butterfly effect. Alltså inom kaosteori så brukar man ibland prata om the butterfly effect. Som mycket förenklat kan sägas handlar om att... Alltså små saker kan få väldigt stora konsekvenser, så att en fjärils vingslag kan starta liksom en kedjereaktion som skulle då teoretiskt sett kunna skapa ett krig på andra sidan planeten typ. Och den här boken då, den handlar om att en snubbe tar sitt äpple och lägger det på fönsterblecket för att det ska mogna i solen, och så liksom trillar det här äpplet ner och landar i huvudet på en tant som går förbi, och hon skriker till, och så skrämmer hon upp en katt i ett träd och så vidare och så vidare, och så får man då följa det här äpplets resa genom boken liksom. Men väldigt så här mysig liten barnboksstory liksom, så, jag var uppväxt med.
Jag placerar nu Jan Löf. Jag vet exakt, han har en väldigt särskild stil han tecknar i. Det är nästan så här kuslig. Väldigt så här semirealistisk modell, exakt. Och folk brukar ha stora näsor och så. Han har ju någon egen Fantomen också, typ så här Fantomen karaktär han brukar ha med i sina böcker. När jag lärde mig läsa så men det var i ettan och så. Och mina föräldrar visste inte helt hur det här med fritids funkade. Så min farsa var och jobbade svart som pizza, körde pizza liksom. Och mamma pluggade SFI, och så var hon tvungen att hämta min mina syskon, mitt lilla syster på dagis i Akalla, och jag gick skola i Husby. Mm. Och då fanns det ett glapp liksom, kunde det vara ett glapp på 1 till 2 timmar efter att skolan slutade. Mm. Där jag, och men då var det meningen att man skulle gå på fritids, men det visste inte mina föräldrar vad det var. Så då, och de vågade inte ge mig en nyckel hem heller, för jag var bara 7 liksom. De bara, du kommer tappa bort den, så kommer få inbrott. Så jag fick gå till biblioteket.
Men vad är det för lösning? Alltså så här, okej, jag förstår vad det här leder, att du var på biblioteket, men så här, du kommer tappa bort nyckeln, så du får ingen nyckel. Så bättre att du bara driver gatorna.
Nej, men vadå, jag driver inte, jag får gå till biblioteket.
Men var det på instruktion, eller hamnade du där för att du själv...
Nej, de sa om, gå till biblioteket och vänta på oss liksom. Alltså du var inte, vadå driva på gatorna? alltså Husby då var ju liksom, det var ju invandrartätt, men det var ju lugnt. Alltså det var ju superidylliskt liksom. Eller det var det kanske inte, men det var skitlugnt då liksom. Så jag hängde ju på det här jävla biblioteket hela tiden, och då slukade jag serieböcker. Så jag läst alla liksom Bröderna Dalton och mycket Jan Lööf, alla Hedernas.
Men alltså, han har ju gjort den här alltså Skrotnisse-serien.
Ja, just det.
Men det här, alltså jag blev sjukt nostalgisk när jag såg den här boken och liksom kollade på massa såna här böcker. Ja, men de är liksom, det är jävligt bra, mysiga stories liksom sådär. Och så pratade jag då med min brorsa och hans fru om barnböcker, och de berättade då att de hade varit i en situation som jag tycker är så jävla mycket Sverige, eller åtminstone Stockholm 2019. De var i en bokhandel, och så sa de åt en av sina döttrar då att dottern skulle liksom gå och hitta en bok som hon tyckte såg spännande ut och sådär, och så ska de komma tillbaka med den, och så ska de då tillsammans liksom läsa på baksidan och sådär, vad handlar den här boken om, och så ska de avgöra om de ska köpa den liksom. Och boken som dottern då kom tillbaka med var Jag är Bella, en flicka med snopp. Det här är då...
Jag har sett den här boken, jag har inte läst den, jag har sett den.
Det här är en bok av Camilla Gislov. Och Camilla Gislov är mamma till 2 tvillingflickor. Och redan när de var 5 år gamla och Camilla skulle natta dem, så sa hon så här, godnatt mina tjejer. Och då svarade ena flickan, jag är ingen flicka, jag är en pojke. Och det här fortsatte, alltså att den här lilla flickan identifierades som pojke. Så när hon var 10 år gammal, då samlade hon liksom familjen och bad om att de skulle kalla henne för han istället för hon. Och så vidare. Och jag ska inte djupa i just den här resan som Camilla har gjort med sin familj. Och jag har respekt för vad de har gått igenom. Och jag kan förstå att när man går igenom något sånt, så kan jag förstå att man skriver en bok i det ämnet. Och jag kan också förstå att man till och med skriver en barnbok i det ämnet. För att,
men jag fattar, är inte det tvärtom?
Vadå, berätta.
För att, vad heter boken?
Jag är Bella, en flicka med snopp.
Exakt. Är det inte tvärtom? Jag är Bertil, ja. en pojke med snippa.
Ja, men hon har skrivit en sån bok också.
Okej.
Ja, så oroa dig inte. men jag kan fatta principen av att har du gått igenom något sånt där, så liksom kan man skriva en bok på det temat. Och jag kan också fatta idén om att man skriver en barnbok på det temat. För att hon har ju sett sin dotter då liksom. Mm. Och det kan väl vara värdefullt för den dottern att få läsa om någon som är i ens egen situation och sådär. Men det jag tänkte fokusera på är här att av alla böcker i den här bokhandeln, så kom alltså min brors dotter tillbaka med just den boken. Och det skulle man kunna tänka är lite osannolikt. Alltså, det är ju inte en bok om ett rött äpple. Det är liksom inte, det är inte Nicke Nyfiken eller Pelle Svenslös eller sådär liksom. Utan det skulle man kunna tycka är en liten lustig tillfällighet att det handlar om det. Du började garva när jag sa det liksom.
Ja.
Men det är inte en lustig tillfällighet. Utan den här typen av så här woke barnböcker, de finns överallt. Och så det gör att det inte alls är särskilt osannolikt att hon kommer tillbaka med en sån slags bok. Utan alltså jag har sökt på det här temat då, och det var liksom de som sa det till mig så här, när vi går in i en bokhandel så är det sjukt mycket såna här böcker liksom. Och då började jag söka på det här temat, och jag har hittat massor med såna här böcker då. Men jag tänkte lyfta 2 favoriter som jag har då i den här woke barnbokskategorin. och så ska jag läsa upp beskrivningen till de här böckerna. Men för att komma i rätt stämning så tänkte jag låna introt till det här tv-programmet Boktipset. Det sändes 76-89 och för de som inte vet då vad Boktipset är, så det är ett program med ärkemysplågaren Stefan Mellqvist som satt alltså med någon slags tuperad snedbena i en regnbågsfärgad fåtölj. Och jag kan varmt rekommendera att ni youtubar Boktipset.
Det här måste vi lägga upp på Instagram, en bild på det. Ja,
ja. Alltså så här, jag vill ju inte ge mig på Stefan. Han är säkert världens godaste människa, jag har ingen aning. Men när jag ser honom sitta med typ en vinröd Manchester kavaj i en jävla regnbågsfåtölj, det är lite godispåse placerad längst in i en bagageutrymmet på en skåpbil liksom. Det är lite den auran. Men okej, nu kör vi. God ton ger er Boktipset. Dagens boktips. Ebbe leker familj. Petra Nilsson, Johanna Arpiainen. Ebbe är 5 år. Idag ska han leka familj med sina kompisar på förskolan. Men hur ska familjen se ut? Barnen är inte riktigt överens. Ebbe tycker att det ska vara en förälder. Iris tycker att det ska vara 2 mammor. Karl säger att barnen ska ha mamma och mammavecka och pappavecka. Läs om det här, om hur det blir när både kärn- och stjärnfamilj leker familj. Ebbe leker familjen uppföljare till Ebbe och ägget, där utgångspunkten är att vara en familj och ett barn som kommit till med genom donator. I denna bok leker barnen på förskolan familj och ställs då inför konflikten hur en familj egentligen kan se ut. Buden är flera, ingen familj är en andra lik, men leken löser upp knutarna. Woke-bok.
Det här är ju i paritet med de här andra woke-böckerna som kom ut för några år sedan. Kommer du ihåg dem?
Vad var det för något?
Det var ju Oscar Trimbell som först släppte boken Mormor är inget spöke. Som handlar om en unge som går ut på Halloween. En pojke med sin mormor då som har heltäckande hijab. Och att hon inte är ett spöke. Hon har bara heltäckande hijab. Så det är från topp till tå.
Ja.
Och då gjorde han ju sen uppföljaren till den. Farfar har 4 fruar.
Ja, men den hörde jag om. Den kommer jag ihåg.
Ja, det var ju såna här fina... Också woke. De är ju woke på sitt sätt.
Ja.
Jag vet inte om farfar och 4 fruar hade, så att säga, om det hade varit tillräckligt woke, om det hade varit en vit farfar med 4 fruar. Men det är en somalisk farfar med 4 fruar, så det är lugnt. Så det är woke.
Mac Daddy farfar. Okej, nästa boktips då. Teddy, en vänlig historia om identitet och vänskap. Jessica Walton. Nallen Thomas och Errol är bästa vänner. En dag känner sig Thomas-nallen nedstämd. Thomas känner att han inte längre vill heta Thomas utan Tilly. Att vara flicknalle är den rätta identiteten. Vänskapen med Errol och Ava gör att livet fortsätter som vanligt med lek och teparty. Detta är en vänlig historia om vänskap och identitet. Och sen så kan man läsa vidare då om författaren. Jessica Walton är barnboksförfattare. Teddy är hennes första bok. Jess är också en canceröverlevare, amputerad, queer och dotter till transgenderföräldrar, till lika feminist och lärare. There you have it.
Fucking shit, vad många poäng alltså.
Ja, ja, ja. Hon skårar.
Herregud.
Det går i, alltså, ja, men hon är inte rasifierad tror jag.
Är hon inte? Men jag undrar om ni inte tar det alltså.
Nej, jag tror att det trumfar.
Det här trumfar till och med och fan...
Men min åsikt om de här böckerna är att, alltså som sagt, jag tycker att det kan finnas en poäng med den här typen av böcker. Alltså för att det är värdefullt för ett barn som inte växer upp i en miljö som liknar precis alla andras miljö. Att få läsa om typ nallar som är ens egen miljö. Men jag undrar hur stor den här marknaden kan vara. Alltså nu finns de här böckerna överallt. Och för vems skull finns de överallt? Alltså, det är rimligt att anta att hon, Jessica Walton, skulle velat läsa den här typen av böcker när hon växte upp, men hon hade transföräldrar, är amputerad och hade överlevt cancer och liksom definierar sig som queer och feminist. Alltså, hon är inte så här, ja, gränssnitt av befolkningen direkt.
Nej, nej, nej.
Så att den här typen av böcker finns överallt är ju, jag är helt säker på att det inte är så att marknaden efterfrågar så här mycket woke barnböcker. Och min teori om varför de här böckerna nu svämmar över marknaden är att, alltså, det handlar inte om att man bryr sig om barn som växer upp i en, ja, miljö som inte är precis som alla andras, utan det här är ett av många exempel på när vuxna använder barn. Alltså, det här är företrädesvis vuxna på vänsterkanten som använder barn som verktyg i deras egna politiska kamp.
Absolut. Det här är ju jag hade faktiskt inte tänkt på det innan Jens Gaman sa det, när han sa, nej men de sett public service, de får syssla med vad fan de vill, bara inte nyheter och barnprogram.
Just.
Och då var det så här, oftast brukar jag argumentet i och för sig vara tvärtom, att de bara ska syssla med nyheter. Men jag kan förstå hans infektion. Men just barnprogram hade jag inte reflekterat över. Men det är fan sant. Alltså, det blir så jävla lätt för någon jävla woke människa att man ska börja säga, ja, men nu ska vi börja nudja folk lite. Bara lite i taget ska vi börja nudja den här målgruppen.
Ja,
och till slut är du omgiven av bara wokeness.
Jag var i Rom förra veckan. Och då hamnade jag av en händelse på ett torg där Greta var och talade. Alltså, jag visste inte att hon skulle vara där då, utan jag bara strosade runt och så var det sjukt mycket folk och alla hade samlats där och skanderade hennes namn och sådär. Och då supermycket människor, framförallt unga människor, skolungdomar. Men inte bara, det var en del äldre också. Bland annat så såg jag en mamma som hade med sig två barn. Och det ena barnet låg i sin barnvagn och det andra barnet hade en liten cykel med stödhjul. Alltså, vi snackar, de kan vara typ 4-5 bast liksom. Och mamman hade då satt upp så här pappskyltar på cykeln och på barnvagnen. Och den ena pappskylten, kommer jag inte ihåg vad det stod, men det stod någonting om veganism. Och på den andra stod det carbon tax now. Alltså, det är så jävla motbjudande. Alltså, det här människan har gjort sina barn till liksom politiska planscher. Det är vad hon har gjort. Och anledningen till att den här vidriga människan kommer undan med det är eftersom att i deras förvridna jävla universum så är vänsterbudskap någonting sockersött och gott. Så därför så är det liksom okej att förmedla det genom barnen. Men det hade ju aldrig funkat om det var ett högerbudskap.
Alltså, inte ens högerbudskap. Tänk om en demonstration i Sverige hade bara plockat in jävla massa barn, hängt abortbudskap på dem, så här anti-abortbudskap runt halsen på de här treåringarna. Typ så här, jag hade inte levt här om min mamma aborterade mig liksom och sånt.
Mm.
De där ungarna hade blivit LVU-ade innan liksom. Fan, man hade, det är ingen jävla socialtjänsttants unge hade blivit hämtad på dagis den dagen, för att de hade varit helt upptagna med att frånta vårdnaden från de här föräldrarna.
Ja, ja, ja.
Det hade ju gått på 5 sekunder.
Men liksom, och jag tycker att det hade varit motbjudande att göra.
Ja, det är sjukt motbjudande, men det är okej liksom att göra det om det är woke.
Ja, exakt. Alltså, tänk dig liksom när, där i juli, om jag då blir farsa, vilket jag hoppas på, då liksom sätta en liten body på bebisen när det står typ ja till kärnkraft eller något sånt där.
Det är bara kul.
Ja, jag måste bara göra det.
Ja. Det, jag kommer ihåg, det var någon som hade, var det valt 06 eller 10, där hade en body där det var, istället för nya moderaterna, så var det bara ny moderat. På sin lilla unge. Det tyckte jag var kul.
Jag blir ändå kväll av det där. Alltså, det är kul, men jag tycker det är vidrigt samtidigt.
Ja, men det var inte så här att de höll upp ungen i en demonstration. Det var bara så här, låg lite
sött. Och det är så att det är bara vänstermänniskor eller liksom progressiva, så kallat progressiva, som kommer undan med att indoktrinera barn. Och det här väcker ju djävulen i mig. Och då har jag kommit på idén att man skulle kunna, alltså, jag är lite lockad av tanken att skriva borgerliga barnböcker bara för att reta gallfeber på folk på vänsterkanten. Och jag har då jobbat med några arbetsnamn Kommer du ihåg Totte går till doktorn?
Nej, det gör jag inte.
Nej, okej. Okay. Det var en så här...
Alltså jag berättade precis för dig att mina föräldrar läste inte till mig. Nej, och du bara okänsligt okay. Bara ställer frågor till mig om någon.
Men jag pratade inte om att... okej, okay, kommer du ihåg så här i och för sig. Men alltså så här, det här är en ganska känd... Liksom, okay. En sån här bok med liksom tre ord per sida. Liksom.
Ja, exakt. Och så det är den åldern...
Ja, men det är inte så att jag kommer ihåg när någon har läst den här för mig. Det är bara att det är en jävligt känd som okay. Barnbok.
Men det är den åldern man får boken läst till sig, va?
Ja, absolut.
Ja, exakt.
Ja. Ja, ja, okay.
Nej, men just rub it in.
Men jag tänker...
I didn't have parents.
Jävla martyr. Jag får man inte säga.
Jag älskar att leka martyr.
Ja. Jo, men Totte går till doktorn. Jag tänker att man kan köra Totte dör i vårdkön istället. Här då. Läste du fem böckerna när du var liten? Då var du ändå i liksom läsålder, alltså var du på bibliotek.
Ja.
Det var Enid Blyton hette hon. Hon skrev massa ungdomsböcker.
Men vi fem, hette de inte så, vi fem?
Ja, eller vi, ja. Jo, men det kanske hette. Alltså, ja. Det handlade om fyra barn, eller fyra ungdomar och en hund. Och det fanns så här fem resor till havet, fem söker en skatt, fem på nya äventyr. Vad tror du om fem går på bidrag och gör inte ett skit? Eller fem är trångbodda i en etta. Eller så kan man gå helt åt andra hållet och skriva så här satiriska PK-böcker, alltså PK-barnböcker. Lady och Lufshen. Eller Snövit och de sju funktionsvarierade. Eller, det här är en galen tanke, eller så använder man inte barn i sin politiska jävla agenda.
Men du vet vad resultatet av det här kommer bli. Berätta. Resultatet av att de här jävla woke-människorna börjar pusha sina barnböcker. Mm. Det är ju att högern kommer börja pusha också sina barnböcker.
Ja, men det är det jag säger.
Och då kommer så här, alla barn växa upp så här, i polariseringens värld kommer alla barn växa upp med helt olika kulturella referensramar. Du har liksom, några läste liksom, ja, men Katarina Janouchs barnböcker och några andra läste den här amputerade queerfeministen och ingen har någonsin läst varandras grejer. De har helt två helt separerade clickholes på YouTube då några ser på högerversionen av Babblarna och andra ser på vänsterversionen av Babblarna liksom.
Ja, men det som kommer hända då är då när de växer upp och blir liksom tonåringar, då får vi liksom ironiska generationen 2.0, för de vill göra revolt mot sina överpolitiserande föräldrar.
Ja, man ser ju redan det nästan. Alltså, det finns ju de här det man kallar för zoomers eller doomers. De är ju nästan...
Vad är det för någonting?
Det är ju också en hyperironisk generation. Liksom. Allt är på låtsas skoj och memes. Liksom.
Okej. Okay.
Det verkar ha varit resultatet av att alla millennials har blivit så jävla woke liksom. Har det blivit motsvarande. Och nu hånar de också höger ut också. Du vet så här, man hånar att så här, högern är så himla mycket att de, ja, men alltså, man gillar Ben Shapiro och allt sånt. Alltså, det är så jävla så här, och han ägde en vänsterpartist liksom. Mm. Man är ganska hånfull mot det också. Och det är det fan en rädsla jag har alltså.
Att
bli en sån som är så här, i och med att man är en polariserande figur liksom, att bli den här... att den ironiska generationen tycker att man är patetisk för att man är just polariserande.
Ja, men det är nog för sent alltså.
Ja, det är nog kört. Ja. Du sysslar ju väldigt mycket med support och kultur.
Ja, eller ja,
sysslar väldigt mycket. Gör du inte, men du är en del av det.
Ja, ja, visst, absolut.
Du smsade mig igår då du tiggde skjuts till Solna. Och jag hade inte tid att eller jag glömde svara.
Eller du sket i det som du gör med typ 99% av allt jag skrivit.
Ja, exakt. Så jag sket i det och sen när jag kom till Solna såg jag en massa AIK-tröjor och så förstod jag varför du tiggde skjuts.
Fan, du är en riktig detektiv.
Ja. Och då känner ju väldigt många inom supporterkulturen att så här... jävla journalister, fan, de berättar inte om hur det egentligen är. De bara snackar skit om oss och bara svartmålar oss hela tiden.
Medan du är en riktigt nyanserad journalistkramare.
Ja, nej, alltså jag håller med er i att det här jävla journalisten, men sen så nej, men det finns ju en sån väldigt stark uppfattning att man Absolut. Är man står utanför, man är elakt behandlad. Varför kommer de inte att berätta om det fantastiska som sker här också? Mm. Men det gör ju journalister till viss del. Alltså,
ja, jag tycker att det där är rätt överdrivet. Alltså hela den där alltså gnällspikskulturen mot journalister inom supportvärlden tycker jag är rätt överdriven.
Ja, exakt. Så det är en nyhet om man liksom en bengal ramlar på en barnfamilj liksom. Alltså det är så här, det vore jättekonstigt om de inte rapporterade om det, eller att det blir liksom att 40 personer raidar någon pendeltågstation och hoppar ner på spåren och försenar trafiken. Det är en nyhet liksom. Mm. I alla fall en lokal nyhet. Mm. Jag tycker inte det är konstigt att man rapporterar om det. Och sen så är det ju konstigt att rapportera till exempel om en match bara liksom, alltså förutom de sportsliga nyheterna så är det ju konstigt att rapportera så här: ja, men det var den här matchen gick jättebra, folk kom in, löste sina biljetter, käkade korv, satte sig ner och sen gick och tog tunnelbana hem.
Nej, man berättar inte om avsaknaden av huliganism.
Exakt. Så det är ju lite orättvis kritik till viss del. Även om det säkert finns enskilda moment eller så, liksom där man tycker att det har varit orättvist.
Ja, men alltså jag måste ändå säga att alltså, det är å ena sidan och å andra sidan. Mm. Jag tycker ändå att journalister är för onyanserade. Det är alltid de som inte kan någonting om supporterkultur som skriver om hur fruktansvärt det är kring supporterkultur. Mm. Men samma typ av ogenomtänkta ägg hade, om det var liksom i ett annan kontext, så hade de kunnat skrivit någonting om att det var folkfest liksom. Och det är bara för att de inte kan någonting om det. Mm. Och det där är det, så långt är jag med på det. Sen så är det så här att det finns ingen kategori människor som är mer lättkränkt och hatar omvärlden mer än fotbollssupportrar.
Ja, men jag har börjat följa lite så här konton som är såna här ortens röster. Mm. Som sprider väldigt mycket, ja, men det är jävligt dålig svenska också, men det är så här, median pratar illa om oss liksom, yeah. Så här, ja. Och median rapporterar inte om hur det egentligen är i orten, varför folk är rädda för orten.
Just det.
Typ så är ju narrativet. Och vi kan ju lyssna på lite grejer, ett inslag som de har laddat upp på den här sajten.
Trygghet, värme, gemenskap
tror jag. En grej jag kan säga tydligt är: det är inte förorterna som behöver integreras, det är de utanför som behöver komma.
Tack!
För att det är ändå 80 kulturer där inne och en kultur utanför. Oh! Förstår du? Det jag vet är integration är inte att ena gruppen går utanför, där båda möts i samma gemensamma sak. Mm. Förstår yes. du? Vi är beredda att gå ut, men någon måste vara beredd att komma in till oss.
Det här var från kontot Ortenbladet, som ska vara en alternativ representation av orten då. Då de ber dem definiera vad orten är för folk. Så det här är bara för att sätta mood lite. Vad det är för retorik liksom, ungefär. Och då är det väldigt mycket så här artiklar om att det är svartmålning av orten. Det är egentligen allting skitbra här. Hur folk blir stannade och så vidare. Och det är ganska roligt, för att tittar man på några av de här ungdomarna som säger så här: ja, vi blev stannade för ingenting, de bara stoppar oss på grund av så vi ser ut. Och men varför stannar vi? Ja, men det är på grund av våra kläder typ. Och sen så tittar man på hur de är klädda, så är det alltså Adidas byxor, vet, den här Gucci-väskan, burnerphone i ena handen och en dyr telefon i den andra, och sen den här Louis Vuitton-kepsen. Och det är bara så här: om du inte tycker om att bli stannad, så här, klär dig inte som en knarklangare.
Fast vad fan, grejen är så här: jag fattar vad du menar, men det där är ju, vad hade hon på sig argumentet?
Nej, det är det verkligen inte. För att knarklangarna gick runt så för att de skulle bli igenkända av sina kunder. Och sen så började folk, blev de så jävla creddiga att folk i orten började kopiera deras klädsel. Det är därifrån det kommer. Att folk har på sig korta kjolar är ju inte för att de egentligen vill att bli våldtagna, och så har andra börjat kopiera det.
Nej, men det är fortfarande så att de här människorna har ju det här på sig för att det är någon form av fashion statement.
Att de ska se ut som knarklangare?
Ja, okay. Ja, men så, det är inte ett statement att jag är en knarklangare. Sen så kan jag fatta att man gör det misstaget att tro det.
Men jag säger bara att det är samma sak som att så här, om jag inte vill bli stannad av polisen eller så här, kontrollerad, så här, ha inte på dig en Hells Angels väst.
Fast Hells Angels West är väl lite längre ifrån än att ha liksom en Adidas mundering.
Ja, men det var inte bara Adidas mundering. Alltså det är så här, okej. Okej, jag kan köpa det argumentet, men det är så här, det är inte det bästa caset om man säger så här, vi blir racial profiled, är så här, jag blir racial profiled, men jag ser också ut som en knarklangare. Mm. Alltså aktivt har klätt upp mig efter modellen knarklangare.
Ja, men jag förstår vad du är ute efter. Jag kan säga, parallellen till det vi pratade om innan med liksom det här med huliganism-grejen är ju uppenbar, för att det finns vissa märken som huliganer började använda tidigt. Alltså så här Stone Island och Hackett och sådär. Och numera så är det någonting som vanliga människor har också. Men det började på liksom så här casual wear, alltså de som var casuals, alltså de som var huliganer, de bar de här kläderna, och sen så har ju liksom resten apat efter, och då har det blivit liksom en effekt att numera så blir man kanske inte stannad och tagen för huligan när man har sin Stone Island jacka på sig på en fotbollsmatch. Men om man är en early adopter, om man är en av de första när det bara är huliganer och så är det jag med min Stone Island jacka, då kan jag inte bli skitförvånad.
Ja, men det är ju lite som att dyka upp i Almedalen med rakad skalle och bombajacka. Och sen bara, nej, men jag är bara här för att gå på seminarium när polisen visar lite extra intresse för det. Liksom. Alltså, det är, folk signalerar saker med sin klädsel. Och det är rimligt att, så att säga, vara lite mer vaksam när vissa signalerar vissa saker med sin klädsel. Mm. Jag har viss förståelse att man inte, om man är oskyldig vill man inte bli sannad. Man får också en viss förståelse för att polisen är mer benägen att stoppa dig om du ser ut som en, liksom aktivt försöker se ut som en knarklangare. Mm. Hur som helst, det är ju inte bara det, utan de pratar till exempel om att polisbrutalitet i utsatta områden, att medierna är tyst om det, att maktmissbruk av väktare i gallerior, då är median, som de skriver, eller median kanske, då blundar median. Men och sen så skriver de som exempel, svensk tappade bort sin katt, söker hjälp, och då öppnar media ögonen. Okay. Och det är det exempel. Och då det är det så här, det här är ju bisarrt, för att jag tror få saker varit så himla publicerade som till exempel väktarvåld på senare tid.
Ja, verkligen.
Eller för den delen, ja, men till exempel i den här gallerian när de här snorungarna inte kunde bete sig och de här väktarna tog med hårdhandskarna. Och här finns det ju, det finns ju fler exempel som de berättar är orättvis behandling av dem. Men det konstiga är inte vad de tycker är orättvist, utan vad som de tycker borde uppmärksammas egentligen.
Okay.
Det är ju där det blir jättekonstigt.
Så de gör en nyhetsvärdering liksom, av vad borde media skriva om?
Vad borde media skriva om? Så då försöker de i Ortenbladet då lyfta media borde skriva. Och det är inte så här att de är liksom, här, vi publicerar det för att vi vill, utan de skriver ju aktivt, media, varför tar ni inte upp det under de här inläggen? Den ena är till exempel att Ortenbladet skriver att en pods har startats i orten av människor som bor i orten.
Fan, jag vill ju ha lite publicitet för den här podden. Media, varför tar ni inte upp det?
Ja, exakt. Och,
fan, bra fråga. Vad heter de? Det är så, Ortenbladet. Fan, Ortenbladet, varför tar ni inte upp att jag och Hanif har en jävla podd?
Exakt. Varför tar inte Ortenbladet upp vår podd? Och det här är, det lägger fingret på, det finns ett annat exempel där det är typ tre personer som står och spelar basket. Och sen bara, stark gemenskap, vi spelar basket med varandra. Media, var är ni? Och det är här jag tycker den här, de har ju på något sätt internaliserat den här ganska låga förväntningarna som finns gentemot människor i förorten, där de tror att det är alltså på något sätt nyhetsvärdigt att helt normala saker händer.
Ja, men man vill pausa tiden precis när de här står och spelar basket och bara så här, gör en liksom, bara scanna av Sverige. Vad är det media just nu täcker? Vad fan är de inte täcker? Hur många spelar basket just nu liksom, men alltså, utan man att en jävel bryr sig?
Ja, men det, jag har ju försökt interagera med dem och få dem att förstå att så här, det är ingen som springer till Täby och bara här liksom handlade någon mat och lånade socker från sin granne. Nej. Det är så här, det är inte nyhetsvärdigt i Täby. Mm. Så om du tycker att det är liksom media behandlar det orättvist, då måste de ju behandla andra fördelaktigt.
Just.
Och de behandlar fördelaktigt är ju, det är ju inte så att de springer runt i Täby och bara, ja men här skedde ingenting idag och Lisa gick på gymnasiet och sen gick på gymnastikträning. Men jag vet inte varför det de här människorna anser att det är nyhetsvärdigt. Det finns en väldigt låga förväntningar på sig själva. Och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt.
Mm.
Och samtidigt så tycker de att det enda som skrivs om orten är att folk skjuter varandra och allt är negativa.
Fast det finns ett nyhetsvärde i det.
Det finns ett nyhetsvärde. Om folk skjuter varandra i Täby hade man också skrivit om det. Man mörkar inte mord i, snarare tvärtom. Så här, om det är mord i Täby, då blir det ju mycket, mycket mer uppmärksammat än ett jävla mord i Husby som ingen bryr sig om egentligen.
Ja, alltså det där är ju precis, det där är en större diskussion. Alltså det är jävligt många som pratar om just det, att så här, ja, men man bryr sig inte eftersom att det är offer som inte är liksom pursvenskar. Det är därför inte media rapporterar tillräckligt mycket om skjutningarna. Sen så bara rapporterar media om skjutningarna, då var det så här, varför rapporterar ni inte om våran basketmatch?
Men jag bara föreställer mig typ så här media. Kommer du ihåg den lilla killen som blev han var 5 år tror jag. Han blev sprängd av en handgranat. Han dog av en handgranat i Göteborg.
Ja, nej,
de lobbar in en handgranat i hemmet på en person. Och han hade kusin från England på besök som han var 5 år tror jag. Och han dör av det.
Ja.
Och jag bara föreställer mig om någon hade lobbat in en handgranat på Strandvägen eller på Östermalm. Det hade varit mer media.
Jo, det får man lov att säga.
Så lite går kritiken inte ihop helt. De kan inte klaga på att folk inte bryr sig och samtidigt klaga på när folk bryr sig, när folk dödade förut. Men samtidigt känner jag så här, men det kan inte bara vara så att media är superrättvisa. Det är de ju inte.
Nej, eller
det
menar
måste
du?
Finnas moment där säkert nyhetsvärdiga saker sker i förorten, men på grund av att media inte är där och inte har koll heller, missar det.
Ja, men säkert.
Och medans det skulle ju inte ske att typ Lisa börjar kalla sig för Peter i 4:an och på Södermalm då, och SVT inte gör ett reportage på det. För det har de gjort alltså.
Mm.
Det finns ju en grupp människor, och det är just knyter an till din tes om böckerna, nämligen den här jävla woke-vänstern.
Mm.
Det är ju, de har ju helt banala saker som sker hos dem som får medial uppmärksamhet.
Visst.
Och jag kan verkligen förstå folk i förorten när de tittar på media, så tänker de, det där är svenskarna. Eller så här, det här är människor utanför orten. Och då tänker man att den här liksom, den arga pappan i Täby är detsamma som de här soyboy woke-föräldrarna på Södermalm. Och då tycker att, ja men titta, sker helt banala saker på Södermalm som får väldigt, väldigt stor uppmärksamhet. Så till viss del vill jag ge dem rätt. Jag tycker bara att just den här uppdelningen orten och inte orten inte är korrekt.
Nej, men visst.
Så jag tror det finns en stark, jag tänker påbörja, försöka göra ett samarbete med Ortenbladet, tänker jag. Och de här ortentidningarna, för att vi har ju en gemensam fiende. Vår gemensamma fiende är ju de här woke-människorna. De får alldeles för mycket uppmärksamhet.
Ja.
Så då är det, tycker jag, att vi har en skyldighet att lyfta det som sker i förorten.
Bra.
Och då tänkte jag göra det. Så till exempel, så i Hovsjö fritidsgård så hade de magdans. förra veckan.
Jag tar tillbaka det här. Jag vet inte om det är bra ändå.
Nu har jag gjort mitt. Och nu vill
behöver
jag
nog ändå fundera kring det här nyhetsvärdet lite ett år till.
Ja, men nu vill jag att då Ortenbladet pushar vår podd.
Ja, verkligen, tjänster och gentjänster.
Verkligen. Och så jag ser verkligen fram emot det här samarbetet och ja, men välkomna då.
Var god tons bror, inte styvbror.
Exakt. Har du läst Jens Liljestrands artikel från förra året om skogsbränderna?
Nej.
Jag har helt missat den.
Berätta.
Och det känns ju lite så här, man känner sig lite som en arkeolog att i en aktuell podd då ta upp en artikel som är från 2018. Men jag upptäckte den idag och har inte kunnat släppa det. För att han skriver om hur Sverige brinner. Det var under skogsbränderna. Och hur det är den vita mannens fel. Han berättar om den här vita gubben han känner som köper en ny BMW vartannat år. Som äter kött. Och det är på grund av honom som världen brinner. Liksom.
Fan, det är jag igen alltså.
Ja, exakt. Det är du igen. Och han beskriver det att det är den vita mannen som äter kött. Det är den vita mannen som kör bil. Och det är en vita... Och då fick jag... med att tänka är så helt chockerande faktum som jag tycker man borde gräva i lite, som ingen har tänkt på. Och det är alltså Jens Liljestrand, han är kulturchef på Expressen, va? Han har aldrig träffat en invandrare. Det här är nyhetsvärdigt, tycker jag. Mm. Han har alltså aldrig träffat en invandrare om han tror att att det är den vita mannen som kör BMW och äter kött. Alltså, det här är, och jag försöker titta tillbaka på min barndom, för då har jag liksom, återigen har jag nytta av att ha bott i flera familjer. Jag har aldrig sett min morsa cykla, någon av mina, jättemånga mammor, jag har aldrig sett en enda jävel av dem cykla.
Nej.
Det gör bara inte invandrarkvinnor. Har du sett en invandrarkvinna cykla någon gång?
Bra jävla fråga. Nej.
Alltså, arabisk morsa va, med hijab, cykla.
Nej, det har jag fan inte gjort det alltså.
Och här är det märkliga. Jag har aldrig sett min pappa åka kollektivt.
Nej. Men har du sett honom i en Beamer?
Jag har sett honom i en Beamer. Klart han kör en BMW. Vi levde på SOS.
Ja.
Alltså vi levde på SOS. Och hade liksom ingenting. Men det är klart som fan han åkte bil överallt. Han hade bil via liksom målvakt och åkte runt liksom.
Ditt barnbidrag betalade för fälgarna.
Ja, men det var ju otänkbart att han som man liksom inte skulle köra bil och åka, att han skulle åka buss liksom. Och det är här liksom jag kommer att tänka på, men Jens Liljestrand har aldrig träffat invandrare.
Det där Orten, skriv om det.
Ja, det här är nu. Ortenbladet borde skriva om att Jens Liljestrand, trots att han propagerar så mycket för invandring och liksom öppenhet och allt det där, aldrig till slut har det ju gått 20% av det här landet är invandrare och han har fortfarande inte träffat en enda en. Det är helt makalöst.
Skakande.
Ja. Och det här fick mig att tänka på det här perfekta klippet från Family Guy.
Vad är för någon?
Okay. Our top story tonight, the Rhode Island State Lottery has climbed to a record $150 million jackpot. We sent Channel 5 News Asian correspondent Trisha Takanawa around town to get the public reaction.
Mayor West, what do you plan to do if you win the lottery?
Well, I'd finally splurge and buy myself one of those fancy four-piece suits.
And how about you, every Persian guy in the world?
White BMW!
Alltså, jag förväntar mig nu att vi har ortens öra här. Alltså, de lyssnar på det här avsnittet. Och så pass fördomsfull är jag att jag då förutsätter att de har bättre förutsättningar att hjälpa mig med ett problem jag har än våra genomsnittliga lyssnare.
Jag förstår.
Jag vill veta vad som hände med Miss Rock Och det här är alltså, jag blir helt, jag skulle helst av allt vilja se en sån här Searching for Sugar Man dokumentär om det här. Men
berätta, vem är Miss Rock?
Jo, Miss Rock är alltså jämte Lauryn Hill den coolaste kvinnliga rapparen i världshistorien. Och hon svär på ett så här rått som, alltså så här, ett rått sätt som är liksom.
Vänta. Lauryn Hill, sätter du henne som etta som coolaste rapparen?
Ja, kvinnliga.
Är det så?
Vem är coolare?
Missy Elliott?
Absolut inte.
Va?
Verkligen inte.
Tycker du inte Missy Elliott?
Nej. Men alltså,
Lauryn Hill, gjorde inte hon R&B?
Jo, men hon är fortfarande coolast i hela världen. Alltså, bara så här, när hon dök upp på Dave Chappelles block party efter att ha varit liksom borta hur länge som helst, och så håller Dave Chappelle ett gratis block party i Harlem, och han bara liksom, han var uppväxt med den här typen av fester liksom. Så han bara, jag vill ge det här till mina liksom rötter ungefär. Så åker han runt, de gjorde en film om det här där han åker runt med en sån här megafon genom i sin limo och bara ropar ut att nu ska jag köra ett block party liksom. Och så bara, vet, han berättade om hur han växte upp med att man drog ut liksom en jävla oljefat och så blev det en grill och så liksom står man där och bara någon drar igång en bandspelare och en annan vrider av en sån här, du vet, en sån här brand grej
för att få lite cooling.
Ja, och så hänger man där liksom, och han bara, det var hans uppväxt och han ville ge den grejen fast liksom lite större size då liksom. Så bara bygga upp en scen på ett block i Harlem och ha ett blockparty med liksom massa komiker och du vet sådär, och folk kommer dit och liksom det är gratis, och så bara hänger de där, och då oannonserat dyker alltså Lauryn Hill upp där, och det är så jävla coolt, och alla exploderar så här. Och så ropar hon ut så här, hon bara, where have I been? Where have y'all been? Så bara pekar hon på sin baby så här. Hon bara, I've been there. Så här. Och sen så kör hon liksom en konsert. Och det är så jävla coolt. Det är så jävla coolt.
Det är häftigt. Ja. Men det är inte lika coolt som Super Bowl. Katy Perry gör världens bästa show. Mm. Och mitt i hennes show dyker bara Missy Elliott upp. Från ingenstans. Varit borta i 15 år. Kommer tillbaka och är smal.
Fan, jag har inte sett det här. Hur kan jag ha missat det här?
Och bara kör världens show, sina gamla låtar. Och publiken går wild. Alltså, det är helt jävla bra. Förutom att Katy Perry var helt fantastisk på den showen. Den bästa showen någonsin i Super Bowl. Så att hon toppar upp det med Missy Elliott var jättebra.
Fan, okej, okay, ja, jag följer Miss Elliott en tills chans kanske. Ja. Men jag vill nu ha hjälp av våra ortenlyssnare om info. Vad hänt, alltså våra lyssnare generellt. Egentligen som sagt vill jag ha en Searching for Sugar Man dokumentär om det här. För att det här är en kvinna som då alltså, hon rappade på Chronic 2001-albumet. Och var med på ett antal låtar där. Men är alltså inte med någon annanstans. Och hon finns inte på Spotify. Hon finns ingenstans. Alltså hon är helt försvunnen. Och det finns en rykte om att hon ska ha liksom tagit en PhD. Och typ bara jobbar med något helt annat. Liksom. Och jag blir helt tagen av den grejen. Att någon som är så cool och så bra. bara försvinner från liksom the face of the earth. Och jag tänkte spela ett litet klipp på bara när hon rappar. What's up with all these old fuck ass hoes in here? Nigga, what? I'm a hustling bitch. I like them get rich niggas. Them hit the switch niggas. Niggas bout the sex and which bitch to hit next. While I'm kicking my game and collecting them checks. Got all y'all niggas vexed. The fuck this triple X rated hoe. You say you ain't eat it, you ate it though. And the rock don't stop, can't be dropping no drawers. To the niggas, how you figure got you shitting in yours? Yeah, little dicks always running they mouth. While a bitch is better off to masturbate and be out. All you bitches up in here know what I'm talking about. Get the loot, get the ice, fuck the wife, no doubt. Trying to live lavvy, marry a big dick and stay cabbie. Holla back at them niggas that hollered at me. Pop the crisp, whip the six and shit. And have all y'all niggas limp when I twist my shit. Yeah, bitch ass niggas, 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 niggas. Så jävla cool.
Ja, hon är skitbra. Och det är så jävla bra album också. Den bästa albumet någonsin.
Nej, det är det inte. Vi har pratat om det här förut. Chronic, första Chronic-albumet är bättre.
Nej, det är absolut inte. Men Per, du vet ju att det är ju inte orten som kommer hitta det här åt dig, utan det är ju någon autistisk följare vi har som kommer bara dedikera 100% av sin 200 IQ liksom savant intelligens på att bara tracka ner den här personen.
Ja, men okej, så du tror att vi har den typen av lyssnare?
Det är klart vi har. Alla höga personer har en svans av liksom Aspergers autister.
Ja, men fan, jag skiter i vem som levererar. Jag vill veta vad som har hänt med det.
Du känner ju till den här He Will Not Divide Us, Shia LaBeouf.
Nej, berätta.
Så han gjorde ju ett projekt som handlade om att Donald Trump inte, efter hans inauguration, vi är enade, han kommer inte divide us. Och det var ju den här skådespelaren Shia LaBeouf som gjorde det. Och det började med att det var en livestream. Det var en kamera utav museet av Moving Arts i New York. Poängen var att folk skulle komma fram och berätta om sig själva liksom, och hur länge de ville, och säga, och över det stod det så här: He will not divide us.
Okay.
Poängen var att man skulle liksom visa motstånd och opposition och optimism och allting sånt.
Mm.
Men vilket det slutade ju med att massor av memers blandat med nazister och så vidare bara hänger där hela tiden.
Såklart.
Folk spanade ju in den här streamen liksom. Så folk kom ju dit och typ med 5 ton mjölk och häller ner sig själva. Sen finns det några gripande tal också. Det finns ett jag kommer ihåg, det var en asiatisk kille som pratade om hur hans föräldrar kämpade för att de ska ha tak över huvudet liksom. Och hur han bara känner att han blir sviken av politikerna. Och han var pro-Trump som liksom asiat. Sen i och med att det blev så himla mycket kontrovers kring det här och det var nazister och allting som dök upp och kapade den här streamen, så bestämde sig de då, det här museet, för att avbryta samarbetet, och han flyttade på kameran till en obestämd ort.
Okay.
Och han flyttar på kameran, och det han gör är, för att ingen ska veta var det är, så är det en flaggstång där den amerikanska flaggan viftar, och sen så är kameran bara rakt upp mot himlen. Och i 4chan då, som är USAs flashback, så bestämmer man sig för att hitta den här kameran. Och det kallar man ju för, man implementerar det som kallas för weaponized autism. nämligen att man då släpper loss människor på spektrat på det här. Och vad de gör är att via kondensmönster i himlen, med flygplanen som flyger över, så lyckas man triangulera var den här kameran är. Och det var ju mitt ute i ingenstans.
Men det är sjukaste jag hört.
Och alltså det här gör då alltså tonåringar på nätet liksom. Och triangulerar ner var den är. Och sen tar några och bara åker dit och kapar streamen igen. Så jag menar,
detta internet finns.
Ja, det är den här extrema samarbetsviljan vi har för att trolla varandra är enorm.
Så
vi kommer hitta den. Så var det inte. Vi kommer hitta var hon är.
Fan vad fett. Tänk om hon skulle kunna bli gäst hos oss.
Ja, verkligen. Vad har du gjort de senaste 20 år?
Ja.
Har ni, hittar ni någonting? Vet ni var hon är? Skicka gärna till oss antingen på Facebookgruppen, ni som är Patreons, eller skicka till oss på vår Patreon-sida är ju öppen. Man kan ju kommentera där om man vill. Så bara skapa ett Patreon-konto. Ni behöver ju inte ens bli Patreons för att kommentera. Så kan ni skapa ett Patreon-konto och skriva det där. Annars så är vi färdiga för den här veckan.
Det är vi. Om man vill stötta oss på Patreon så gör man det på patreon.com/godton. Och vill man följa oss på Instagram så gör man det på god_ton.
Ja, och så ses vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Ciao.